En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det är ju en märklig resa. Vi förstår den aldrig riktigt. Och jag vet inte om hon hade föreställt sig det här.
Efter en dramatisk avslutning på herrsidan har Vasaloppet fått sin yngsta vinnare någonsin. Hans namn är Alvar Mühlbach. Inte nog med det, världens bästa Stina Nilsson, som sedan tidigare har både VM och OS-guld, har krönt sin karriär med ännu en milstolpe när hon i helt överlägsen stil tog sig över mållinjen först i det klassiska loppet. Kommer landslaget, likt en 6 månaders bebis, komma krypandes tillbaka nu? Hur lyckas man som 18-åring vinna det här loppet? Och vad är hemligheten bakom Stina Nilssons succé? Ja, det ska vi prata om med skidexperten och oraklet, nämner jag honom som idag. Kristoffer Bergström, jag heter Emir Lilja och det här det är Sportbladet Daily. Ja, Kristoffer, jag återkommer till det här med varför jag nämner dig som ett orakel. Först börjar vi med att Alvar vann. Hur lyckas man med det som 18-åring, alltså yngst någonsin?
Och kan vi inte hoppa direkt till orakelbiten, den är så fin. Ja, det... Men okej då, okej då. Nej, det kan man ju faktiskt inte göra. Man kan inte vinna när man är 18. Det är omöjligt. Pratar vi Vasalopp måste vi tala historia för att man ska förstå vad det här är liksom. Alltså allting börjar ju då 1922. Då är det alltså en journalist som skriver typ en krönika. Vi behöver ett nationellt skidlopp. Han gör det i Västmanland läns tidning, alltså inte Dalarna. Och så på något sätt så får han så mycket genomslag att jo då, det här blir ett Vasalopp av det. Redan var någon månad senare.
Ska jag vara riktigt petig så var det faktiskt redan på 1500-talet när Vasa...
Nåja, kom igen nu. Och då i alla fall, alltså 1922, så redan där så vann Ernst Alm. Han var 22 år gammal. Hans rekord då fram till loppet var 6 mil. Alltså så långt hade han åkt förut. Så åker 9 mil och vinner loppet. Och det här var alltså den yngsta segraren i ett sekel. Alltså i 100 Vasalopp. Men så kom då söndagen 2 mars 2025. Och då kom Alvar Mühlbach och kör. Och ja, ni såg kanske på tv, det var ju väldigt rafflande. Alltså på slutet, bara med 500 meter kvar så är det en klunga med 4 svenskar och riktigt många norrmän som är läskiga. Det ser ut som Emil Persson ska vinna förstås, man tänker att han ska vinna. Men på något märkligt sätt så spurtar Alvar Mühlbach hem det här då och vinner. Ja. Och är sjukt glad och i hans huvud är det väldigt vackert det han gör. Sen får han se reprisen sen och se hur fult han åker. Han är svintrött och sådär. Men snabbt går det och vinnare blev han. Och det var väl förtjusande.
Du, han har ju en fot i långlopp och en annan i klassisk. Det är inte hållbart som jag har förstått det. Vad tycker du han bör satsa på?
Alltså nu är han ju långloppsåkare känns det som. Han kan ju köra allt från sprint till långlopp egentligen. Och han har ju testat lite traditionellt i världskuppen och det funkar inte jättebra än så länge. Men långlopp är han ju yppersta världselit i. Så kör där ett tag till tycker jag. Det är ju så för oss tittare så tycker vi att den riktiga skidåkningen det är ju den som är VM och OS och världskuppen egentligen. Långlopp är ju någon sorts B-division som SVT får sända för de inte har råd att sända det andra eller någonting sådär. Men ekonomiskt är det ingen skillnad. Eller kan det inte vara bättre att köra långlopp i alla fall det är prispengar och sånt. Och där någonstans så finns ju en morot att köra vidare med det. Sen blir det ju ett större namn i Sverige. Alltså Emil Persson. Hur många dyrkar honom i Sverige? Ja, det är inte så jättemånga som känner till honom ens fast han är skitbra liksom. Nej. Så någonstans så på sikt så hoppas jag ändå att Mühlbach kör traditionellt. Som längst 5 mil då, alltså i mästerskapen. Men något år till med det här, det går inte att säga någonting annat efter den här triumfen.
Nej, för själva grejen är att de måste liksom byta tränings... hur man tränar inför de här olika loppen.
Det är väldigt enkelt kan man ju säga att det finns ju inte skate i långlopp. Nej. Utan där kör man ju klassiskt och du tränar väldigt mycket överkropp för du står ju staka väldigt mycket. Yeah. Sen använder man inte bara armarna och stakar så nej jag vet. Nej. Men alltså, för att göra det enkelt för sig. Alltså ser man långloppsåkare så ser man ju dem på ett led. De står och guppar så här och vickar så här. Yeah. Och det är ju den klassiska stakningen de kör jättemycket så. Och ska du kunna lägga in en tillväxel också ha då alltså fristilsåkningen och så, här, så måste du träna väldigt mycket mer på det för det är en här annan belastning för kroppen.
Långlopp är den här maskinen som finns på gymmet.
Där, ja, det är det. Det är det verkligen. Prova att stå där några timmar så ser du. Alltså, jag tar ju några minuter när jag är helt slut. Ja. För att det tar ju så mycket bål och lår och allting sånt där.
Men kort och gott, du tycker att han kan köra på med långlopp i ett år, men sen så hade det varit väldigt kul att se honom byta till klassiskt.
Ja, precis. Alltså, i någon vinter till, för det går så himla bra nu och han har ett bra team och allt sånt där, så det tycker jag han ska köra på det här. Och sen har han byggt upp en jättekapacitet sådär. Så att det är ju så att man brukar vara som bäst, framförallt på här sidan när man är någonstans 27, 28, 29 någonstans där, och det är ju 10 år kvar nästan dit. Mm. Så att han behöver inte skynda in i någonting annat heller sådär, men jag är lite ytlig av mig. Och för mig så vill jag se honom liksom kämpa på OS mot norrmännen. Liksom. Ja. Det tycker jag har någonting som Vasalopp är lika tungt. Men i övrigt i långloppscirkusen så för mig är inte det lika läckert.
Jag är med dig. Du, här är han 18 år och vinner Vasaloppet. Vad gjorde du när du var 18?
Jag kunde kanske köra 2 kilometer. Yeah. Jag trodde att jag skulle bli innebandyspelare. Jag var riktigt, riktigt dålig. Jag sköt riktigt löst. Men jag hade ett lag som var ganska bra i alla fall. Ja. Jag var ingenting mot Alvar i alla fall. Han skulle springa, han sprang så sjukt fort också, bara slätt när han sprang också och allting. Han var ju kanon, han var hela uppväxten ja. Sådär. Så att han är spännande, han är en udda typ på alla vis. Och det är kul att sådana udda fåglar får den här triumfen också.
Den här udda fågeln har ju haft ett litet bråk med landslaget. Vill du berätta lite om det?
Ja, vi kan ta det. Han fick inte åka JVM.
Nej.
För att han helt enkelt struntade i de kvaltävlingar som fanns. Det finns jättetydliga regler för det här. Han tänkte, jag blir en bättre skidåkare om jag tävlar mot världseliten istället i långlopp. Än att liksom hoppa in mot en Sverige-elit på juniorsidan och köra där bara för att ta med ett JVM.
Yeah.
Han trodde det skulle gå ändå. Han trodde att är man så bra som jag är så kommer jag bli uttagen. Men förbundet var ju benhåla där.
Det finns stadgar liksom.
Ja, det står ju reglerna exakt vad man ska göra. Du har inte gjort det, alltså får du inte åka.
Nej.
Det var ju ett onödigt bråk kan man säga.
Mm.
För någonstans så gör ju Alvar fel där. Alltså det finns ju vissa regler. Om man tar som jämför med amerikanska OS-uttagningar, man pratar väldigt mycket om i alla idrotter egentligen, att där måste man ju vara formtoppad och vinna uttagningen för att komma med amerikanska OS-truppen.
Ja.
Det är ju lite i miniatyr samma sak här. Du måste helt enkelt köra de här loppen.
Är det inte lite fyrkantigt också?
Jo, det var det. Men reglerna var ju fyrkantiga, absolut. Men då får man ju säga det innan att vi gör ett undantag. Vi släpper dig. Du behöver inte tävla här. Men han hade ju ingen sånt undantag. Han körde ju ändå bara vidare.
Mm.
Och det är ju lite dumt gjort av honom att sen bli arg, för att nu fanns ju reglerna där och idrott är upphängd på regler, inte bara på bedömning. Så det var lite knäppt i hela situationen. Och den visar ju också vilka fyrkantiga regler vi har, absolut.
Mm.
Men nu var de där. Då får man ändra reglerna på förhand. Man kan ju inte i efterhand komma och göra om reglerna. Det blir ju fel också.
Men nu går han ju och vinner Vasaloppet och visar vilken fantastisk åkare han är. Kommer landslaget komma krypandes tillbaka nu? Ändra på de här stadgarna? Vill han ens åka för landslaget igen? Var är vi?
Jo, men det hoppas jag väl. Men det blev ju onödigt infekterat det här.
Mm.
Så var det absolut. Och någonstans så hoppas jag att stadgarna ändras. Ja, men inte bara för Alvars skull. Utan sån princip, då måste man ju fatta ett principbeslut som är viktigare än en åkare på något vis. Och jag tycker de är för fyrkantiga. Vi har liksom inte rustat oss riktigt för den här sortens jätteunga superstjärnor. Det blev fel där helt enkelt. Så man måste nog skriva om dem, lägga in ett kryphål där, att visar man exceptionella resultat på andra nivåer så kan det räcka också för en given plats. Med det sagt, ja, det är klart att Alvar en dag kommer tillbaka till landslaget om han vill det. Men vi ska lägga till att just nu är han ju inte jättebra på seniornivå i världskuppen. Det är inte så att han går in i en skiathlon eller i någon sorts 10-meterslopp där och kommer topp 10. Det gör han inte. Så det är liksom ingen jätteförlust just nu att han inte är med typ och kör skid-VM nu till exempel. Mm. Han har inte gjort säkert bra från så där, tror inte jag. Inte så anmärkningsvärt i alla fall. Så det är mer att han ska växa in i det. Så utan just nu är ju hans spets, det är ju långloppen.
Till en annan sensation som kanske inte har ena foten i en sport och andra i en annan, men som byter sport kanske lika ofta som du byter kallingar. Jag pratar om Stina Nilsson. En kall morgon den 13 januari satt du och jag i den här studion och jag frågade dig då om Stina Nilsson kunde vinna Vasaloppet. Varpå du svarade så här, Kristoffer.
Ja!
Tror du?
Ja, Stina Nilsson vinner Vasaloppet. Ja!
Hur mycket sätter du på det?
400 spänn.
400 spänn?
Ja.
Ja, vilket orakel du är. Stina Nilssons folkkärs aktier försämrades inte direkt efter den här helgen. Hur mycket älskar du henne?
Massvis.
Mycket?
För att hon är krånglig. Hon är ju besvärlig. Och det tycker jag ju om liksom. Jag tycker ju inte om att bli kammad med hårs varje gång.
Nej.
Så min kärlek är ju inte besvarad på något vis. Det är inte så att hon och svensk sportjournalistik har någon sorts kärlekshistoria igång här. Utan hon har ju alltid varit lite egen och speciell och stark. Och märkvärdig och sådär. Alltså hade hon varit lite slätstruken, då hade hon ju kört fortsatt med sprint helt enkelt och kört bara det. Aldrig hoppat över till skidskytte och sen nu till långlopp.
Mm.
Så att hon, det är ju en märklig resa. Vi förstår henne aldrig riktigt. Och jag vet inte om hon hade föreställt sig det här. Jag vet inte om hon höll med om mitt tips där i januari. Jag tror kanske inte det är riktigt. Men någonstans så är det ju udda. Och sen på sätt hon gör det på.
Ja.
Det är slitet att prata om Johan Olsson VM 2013-grejen. Men det är ju lite samma grej här. Det är ju det hon gör. Alltså att hon rycker från början. Hon sa själv efteråt att hon var rädd att hon skulle bli överkörd av massa killar där. Precis i början första backen där. Det är liksom riktigt tufft och så. Och hon ramlade också.
Ja, i början där. Ja.
Ja. Men någonstans så reste hon sig och märkte att hon kan skaka av sig det helt och bara köra. Och... alltså vilka segermarginaler det var.
Ja, hur var loppet? Hon började med att vurpa men reste sig snabbt.
Ja.
Men sen så gick det bara på.
Så bara ångade hon på. Hon hängde på något herrtåg där. Och det kunde ju ingen annan göra. Alltså hon var helt överlägsen. Hon ledde med 3-4 minuter ganska tidigt ändå. Alltså mindre än halvvägs in i loppet. Det var 5 minuter. Och det var bara på slutet, sista 7-8 kilometerna såg man, nu är hon riktigt sliten och trött här. Men då ledde hon igen med en evighet. Hon kunde ju liksom ta upp ett stormkök och koka snabbnudlar och käka dem och åka vidare om hon hade velat göra. För att hon var ju helt...
ja, det hade varit kaxigt.
Fullständigt överlägsen. Och det är ju läckert det på något sätt där. För att vi hade ju pratat om massa norska åkare liksom så. Men hon var så 5 minuter före Alnäs och Silja Ydeslind. Men framförallt Emily Fleten som jag trodde kanske... var den största rivalen. Alltså hon var 12 minuter efter.
Uh-huh.
Och visst lite sämre skidor säkert. Men vad fan, sånt pratar vi inte om.
Nej,
12
inte.
Minuter slog hon favoriterna.
Det är helt otroligt. Ja. Du, är det bara början för... hon är precis bytt till långlopp, får man väl ändå säga, i höstas. Är det bara början för Stina när det kommer till att hon börjar plocka segrar i Ski Classics då, som det heter inom långlopp?
Det måste ju vara det.
Mm.
För när vi satt där i januari så tog jag kanske ner hennes meriter dittills i långloppen. Hon hade vunnit lite helt, kom på pallen och så här. Det var väl starkt sådär, men samtidigt, det var lite speciella lopp och jag vet inte om alla var med och jag var liksom lite sådär, jag var lite så ljum mot det där, att det kanske inte riktigt är någonting ändå sådär.
Ja.
Men det här, det krön ju allting. Det här krön ju hennes karriär. Alltså jag tycker att det här är det tyngsta hon har gjort. Det mäktigaste hon har gjort. Och det är klart att det ger henne massa inspiration att fortsätta väldigt mycket. Och det finns ju inget som säger att hon inte ska vara en favorit och vinna hela Ski Classics nästa vinter efter att ha gjort det här.
Men vad är hemligheten då? Hur hon liksom plötsligt har blivit så bra igen? För i skidskyttet gick det ju semibra.
Ja, och det var diplomatiskt där. Det gick ju dåligt.
Ja.
Ja. Det vet ju inte vi, helt enkelt. Alltså det går ju inte att svara på hur det här kan bli så här.
Men det kan ju vara att hon har hittat rätt.
Ja, för logiken sa ju att hon skulle vara snabbast på skidorna i skidskytte men skjuta lite sämre.
Mm.
Hon var ju inte säkert snabb på skidorna där. Och logiken sa ju också att hon skulle inte ha en chans i långlopp eftersom hon var så explosiv. Och det går ju inte helt enkelt. Men tvärtom så visar hon att hon är seg nu. Hon har blivit jätteseg. Och var kommer det ifrån? Nej, jag vet inte. Alltså helt enkelt, det är klart hon tränar jättemycket. Det är klart att en skidkarriär är väldigt lång. Man kan vara jättebra bit efter 35 till och med. Så att det finns ju fortfarande många år kvar där. Men för 3 år sedan så såg ju ingen det här komma. Att hon skulle ha bytt och sen skulle bli bäst i världen på långlopp. Det är udda och det är ju en del av gåtan, Stina Nilsson. Den som inte jag vill ha svar på.
Men som du också gillar.
Ja. Och som jag vill fortsätta förundras av jättemycket.
Ja.
Jag är jätteglad om hon lägger av med långlopp nu. För att det är så konstigt. Så gör det. Skit i det här nu. Kom på att det är något mycket roligare. Har hon provat puckel? Det är ju roligt.
Ja. Men samtidigt som hon vinner det här Vasaloppet så pågår ju ett VM i klassiskt alltså längdåkning. Då. På söndag är 5 milen i VM. Kan Stina stå på startlinjen där då?
Nej, det kan hon inte.
Det finns inget att de kan ringa och säga, du, det här såg ju bra ut.
Det går kanske att trixa till det. Nej, hon måste ju förbereda sig i så fall. Det har hon inte gjort det.
Men hade hon velat om de ringde, tror du?
Nej,
inte.
Det går inte. Nej, För du måste veta hur mentalt och fysiskt det här är. Ett Vasalopp pågår inte en dag egentligen. Det pågår inte några timmar, utan det pågår ju månader i förberedelser och allt i formtoppning och allt sånt där. Så nej, det finns inte en chans att hon kan prestera i en 5 mil nu.
Men tror du hon liksom har dörren öppen något, på något sätt till, för de har ju börjat med 5 milen nu och kan liksom träna upp sig för det och ta på sig landslagsdräkten i klassiskt igen?
Det tror jag absolut inte. Vilket då säger att hon kommer göra det där för då, eftersom hon bryter mot regler hela tiden. Men det vore en överraskning. För att hon har ju liksom inte, hon har ju inte lämnat längdskidan för hon var för dålig på det på något vis. Alltså den traditionella skidåkningen. Utan hon har ju någonstans bara bytt för att hon behöver inspiration och behöver liksom något sug igen sådär. Och jag kan inte förstå varför hon skulle behöva komma tillbaka igen. Alltså hon... Jag finns inget i henne som tyder på att hon har en revanschlusta mot det hon gjorde när hon vann VM och OS-guld, att hon är tillbaka dit och visar upp sig igen. Jag ser inte det i henne. Så som jag läser hennes person så ser jag inte att hon har det här behovet överhuvudtaget.
Varför tjatar jag så mycket om det då?
Ja, men det är för att vi känner att vi är sådana ytliga personer, du och jag, som känner att det riktiga, det är faktiskt fortfarande att ställa på VM. Det är det som gäller på något vis. Och är man så bra i långlopp så ska du inte möta dem bästa som vi tycker då. Men det är ju fel analys.
Fantastisk helg i alla fall. 2 guld i Vasaloppet. 2 svenska guld. Alvar Myhlback och Stina Nilsson. Alltså Kristoffer Bergström, tack så hemskt mycket för att du...
Ja, och det var helt sjukt. Alltså man tänker ibland att skidskyttet har tagit över nu på något vis. Det är den bilden man har ofta så här. Sen kommer en sån här helg och det blir sån monumental trafikintresse på våran sajt. Det står en sorts läsarrekord av det här. Också då skiathlon, Ebbas seger där och allting, och Vasaloppen, och det visar att vi kanske inte är trötta på längdskidor, vi är trötta på att inte vinna. När vi väl gör det, då igen, då samlas vi som ett folk och bara skriker och läser och tittar och bara glor på allting
och framförallt lyssnar, för jag kan säga att vi slår lyssnarrekord här i den här podden också.
Ja, då borde jag sagt något med substans nu.
Men det är fantastiskt kul att det går så bra nu för de svenska skidåkarna. Jag säger det igen, Kristoffer Bergström, tack så hemskt mycket för att du var med här i Sportbladet Daily.
Stort tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.